أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبو القاسم محمد وآل محمد. För vår väntade imams snar och mycket nära återkomst, var vänliga och skicka en salawat. Mina bröder och systrar i tron, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Under förra föreläsningen så gick vi igenom begreppet imamat. Och vi kom fram till att en imam måste vara felfri. För annars kunde inte denna position jämföras med profeten, så som det så tydligt gör i Surah Al-Nisa, vers 29. Bismillahirrahmanirrahim. Troende, lyd Gud och lyd sändebudet, och de bland er åt vilka myndighet och ansvar har anförtrotts. Om ni kommer ihåg så var det just i denna vers som begreppet om Ulul Amr nämndes. Många av våra sunnitiska bröder tenderar att tolka Ulul Amr minkum som härskare bland oss själva, det vill säga muslimska härskare. Denna tolkning bygger inte på något logiskt eller koraniskt resonemang, utan det här är enbart baserat på påhitt i historien. Majoriteten av muslimerna har fungerat som slavar till monarker och härskare som har tolkat och omtolkat islam och den heliga Koranen för att stärka deras egen makt. Muslimernas historia, den är fylld med namn på härskare som med orättvisa, omåttlighet och tyranni har skadat islams namn. Och sådana här härskare har alltid funnits och det kommer alltid att finnas. Och sedan påstår vissa då att dessa tyranner är Ulul Amr, så som det nämns i Koranversen, yani haram yani. Om Allah subhanahu wa ta'ala skulle beordra oss att lyda sådana kungar och härskare, ja, då skulle det uppstå en omöjlig situation för oss muslimer. De stackars följeslagarna skulle ju drabbas av Guds missnöje oavsett vad de gör. Om de lyder de här härskarna så har de inte lytt Guds befallning. Du säger följande koraners, bismillahirrahmanirrahim. Lyssna inte till någon av dem som är djupt sjunkna i synd eller framhärdar i att förneka sanningen. Och om de andra sidan säger att ja, vi vägrar att lyda de här härskarna, ja, då har de återigen inte lytt Guds befallning, nämligen lyd de muslimska härskarna, om nu ordet Ulul Amr skulle betyda på det sättet. Om vi accepterar den här tolkningen, syskon, ja, då är muslimerna dömda till evig skam, oavsett om de lyder eller inte lyder deras syndfulla och deras felbara muslimska härskare. Sedan finns det också muslimska härskare av olika skolor och inriktningar. Det finns Shafi'i, Hanbali, Maliki, Hanafi, såväl som Shia och Ibadis. Jag menar, enligt den här tolkningen så skulle ju de sunniterna då som lever under till exempel en Ibadikung, så som det är till exempel i Jordanien, vara tvungna att följa Ibadi-lärosatser. Och de som är bosatta under ett shiitiskt styre, så som i Iran, då skulle de vara tvungna att följa den shiitiska tron. Har dessa människor verkligen modet att följa deras så kallade erkända tolkningar till dess logiska slutsatser? Den berömda sunni-akademikern Fakhr al-Razi, han inkluderade i hans Tafsir al-Kabir att den här versen som vi nämnde visar att Ulul Amr måste vara felfri. Han menade att Allah subhanahu wa ta'ala har beordrat människorna att lyda Ulul Amr villkorslöst. Och därför är det viktigt att Ulul Amr måste vara felfri. För om det skulle finnas någon möjlighet för dem att begå synd, ja, då skulle det innebära att man skulle vara lydsam och olydig mot dem på samma gång, vilket är omöjligt. Men hur som helst, så för att förvirra sina läsare och föra dem bort från Ahlul Bayt alayhim salam, så uppfann Fakhr al-Razi teorin om det muslimska samfundet i dess helhet. Alltså, det muslimska samfundet i dess helhet är helt felfri. Subhanallah. Den här tolkningen, syskon, den är unik. Och ingen muslimsk forskare har någonsin anslutit sig till den här teorin. Och detta är inte heller baserat på någon tradition. Det är ganska förvånande att Fakhr al-Razi accepterar att varje individ i det muslimska samfundet är syndiga, men sedan hävdar att de i sin helhet är felfria. Det går inte riktigt ihop. Men ni som har eller aktivt studerar, ni vet till exempel att 200 kor plus 200 kor, det är lika med 400 kor och inte en häst. Men Fakhr al-Razi, han säger att 70 miljoner syndiga personer plus 70 miljoner syndiga människor, det är lika med en felfri person. Som ni hör så går inte det här ihop. Uppenbarligen så var han med sina kunskaper om den heliga Koranen lämplig att dra slutsatsen att Ulul al-Amr måste vara felfri. Men ändå förbisåg han att denna vers, det innehåller ordet minkom, det vill säga från er, som visar att Ulul al-Amr bör vara en del av det muslimska samfundet och inte hela muslimska samfundet. Dessutom, om hela det muslimska samfundet skulle lydas, ja, vem skulle då vara kvar att kunna lydas? Dessutom har hela samhället aldrig haft en enda röst, så vem ska vi följa bland dem? Dessutom är uppfattningen bland majoriteten inte alltid en bra kriterie för att kunna skilja sanningen från det falska. Om man ser på den heliga Koranen så kan man se att den heliga Koranen allvarligt fördömer majoriteten genom att säga majoriteten förstår inte. Majoriteten använder inte sin logik. Majoriteten följer deras egna infall och så vidare och så vidare. Och detta är eftersom de flesta människorna alltid kommer att följa sina egna intentioner. Det är så. Jag tänkte nu övergå till en mer konkret tolkning av den citerade versen, så som det verkligen tolkades av Ahl al-Bayt alayhim salam. Imam Sadiq alayhi salam sade att denna vers, alltså surah Nisa, vers 59, den uppenbarades för Imam Ali alayhi salam, Imam Hassan alayhi salam och Imam Hussein alayhi salam. Och när detta sades så frågade någon imamen, folk säger, varför nämnde inte Allah subhanahu wa ta'ala namnen på Imam Ali och hans familj i den hela Koranen? Varpå imamen då svarade, säg till dem att Allah subhanahu wa ta'ala, han beordrade oss att vi skulle be, det vill säga salat. Men han förklarade inte hur vi skulle be den, om vi skulle be tre eller fyra bönenheter. Utan det här var ju profeten sallallahu alaihi wa sallam som förklarade alla detaljerna om det här. Och sen befallningen om zakat, det vill säga religiös skatt, när den uppenbarades. Men jag menar, Allah subhanahu wa ta'ala, han sa inte att detta gällde en av varje 40 dirham som skulle betalas. Utan det här var ju Allahs sändebud, sallallahu alaihi wa sallam, som förklarade det här. Och samma sak gäller med pilgrimsfärden, det vill säga hajj. När den beordrades av Allah så sa han ju inte att man skulle utföra tawaf, det vill säga gå runt Kaaba 7 gånger. Utan det här var vad profeten, sallallahu alaihi wa sallam, sa det och förklarade det. På samma sätt så uppenbarades versen lyd Gud och lyd sändebudet och det som har anförtrotts med myndighet bland er. Och den syftade då till Imam Ali, Imam Hassan och Imam Hussein a.s. som var de enda levande imamerna då vid profetens tid. Det är ganska uppenbart att om Gud någonsin skulle ha nämnt Imam Alis namn i den heliga Koranen, ja, då skulle de som verkligen hatade honom ha försökt att ändra den heliga Koranen. Alltså var det av Guds nåd att han kodade alla kunskapens grenar av religionen i den heliga Koranen för att således endast de som hade förnuft och använde sitt förnuft skulle uppfatta det här. Och på detta sätt så bevarade Gud Koranen och den förblev intakt. Subhanallah. Så av kommentarerna då till den här versen, det vill säga vers 59 i suran Nisa, så beordrar Gud oss att lyda Ulul al-Amr. Al-Khassas skriver i sin bok Kifayatul Athar, om jag inte minns fel, där han återberättar en tradition från den välkända följeslagaren till profeten Jabir ibn Abdullah al-Ansari, rahmatullah alayh. När versen uppenbarades så frågade Jabir profeten: vi känner till Allah subhanahu wa ta'ala och profeten sallallahu alaihi wa sallam, men vilka är de som har anförtros myndighet och vars lydnad förenats med Gud och till dig själv? När Jabir frågade det här så svarade profeten: det är mina kalifer och imamer för muslimerna efter mig. Den första av dem är Imam Ali alaihi salam, sedan Imam Hassan, sedan Imam Hussein, sedan Imam Sajjad, sedan Muhammed son till Ali, som har nämnts som al-Baqir i Toran, det vill säga Gamla testamentet. Subhanallah. Och sedan fortsätter profeten: o Jabir, du kommer att träffa honom. Du kommer att se honom framför mina, och när du ser honom, framför mina hälsningar till honom. Han kommer att efterträda som sin son Imam Sadiq alayhi salam, den sanningsenlige. Sedan Musa ibn Ja'far, sedan Imam Ali son till Musa, sedan Muhammad son till Ali, sedan Ali son till Muhammad och sedan Hassan ibn Ali. Han kommer att efterträdas av hans son, vars namn och smeknamn kommer att vara samma som mitt. Och han, ajjalallah ta'ala farju al-sharif, kommer att vara ett bevis för Allah subhanahu wa ta'ala, hujjat Allah på denna jord, och den enda som kommer att undvaras av Allah subhanahu wa ta'ala, för att bevara orsaken till tron bland människorna. Han ska erövra hela världen från öster till väster. Han kommer att förbli dold under en så lång tid från hans anhängare och hans vänner att tron på hans ledarskap enbart kommer att finnas kvar i hjärtat hos dem vars tro har testats av Allah subhanahu wa ta'ala. Efter profeten hade sagt det här så svarade Jabir, eller så sa Jabir: och Guds sändebud, kommer hans anhängare dra nytta av hans avskildhet? Varpå profeten svarade: ja, vid han som har sänt mig med profetskapet. De kommer att vägledas av hans ljus. Och de kommer att dra nytta av hans ledarskap under hans avskildhet. Precis som människorna gynnas av solen, även om den är fördold i molnen. O Jabir, detta är från Guds dolda hemligheter och skatter. Så håll det för dig själv, förutom för de människor som förtjänar att veta. Så nu när vi vet vilka som anförtrotts med myndighet, vilka de är, så blir det ju ganska uppenbart att frågan om att lyda tyranniska och orättfärdiga härskare inte uppkommer överhuvudtaget. Enligt versen som vi nämnde så krävs det ju inte av muslimerna att lyda en enda ledare som är orättvis, tyrannisk, okunnig, egoistisk och försjunken i nöjen. Det är helt fel. Vi är själva verket förpliktade att lyda de 12 imamerna, alayhim salam, som alla var syndfria och fria från onda tankar och handlingar. Att lyda dem medför inga risker. Nej, vi kommer att beskyddas från alla risker, eftersom de aldrig kommer att gå emot Guds beslut. Och de kommer att behandla alla människor med kärlek, rättvisa och jämlikhet. وصلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين